Och nästa profet vi ska titta på i det här programmet är Mika, som är den sjätte i raden av småprofeterna. Han kom från den lilla byn Moreset i sydvästra Juda, alltså alldeles vid gränsen till Filistén. Den stora karavanvägen mellan Mesopotamien och Egypten gick alldeles i närheten. Och hans verksamhetstid, det var, citat, vid den tid då Jotam, Ahas och Hiskias var kungar i Juda. Så han var alltså samtida med profeterna Jesaja och Hosea. Det var en stormig och ödesdiger tid för Juda och Israel när Mikael levde. Han måste ha upplevt det syrisk-efraimitiska kriget och Nordrikets undergång som var år 721 före Kristus. I Juda, där blev han vittne till Hiskias religiösa och moraliska reformation, och han inspirerade möjligen till den eller deltog i den själv. Han kände av de upprivande stridigheterna mellan en assyrienvänlig och en egyptenvänlig falang. Och så genomlevde han de spänningsfyllda åren då Hiskia försökte frigöra sitt land från de assyriska vasallbandet, något som ledde till Sanheribs angrepp på Juda, men som stoppades genom Herrens mirakulösa ingripande. Mika engagerade sig inte direkt i politiska och militära frågor på samma sätt som Jesaja eller som Jeremia senare gjorde. Men de stora yttre omvälvningarna inverkade ändå på honom och hans förkunnelse. Att Mikas namn var känt vid hovet och att hans ord hördes, det kan man förstå från uttryck i Jeremia-boken. Det är de religiösa, etiska frågorna som intresserar Mika. I det avseendet är han mycket starkt andligt besläktad med Amos. Liksom Amos med stor kraft slog ner på lättsinnet, då främst i Nordriket, så tar Mika tag i allt osunt och syndigt väsende i Syd- och Nordriket. Men mest i det förstnämnda. Han tar de fattigas parti mot de rika. Han klandrar orättfärdigheten i samhället, fusket inom handelslivet och mutorna inom rättsväsendet. Han förkunnar Guds dom över domare, präster och profeter som alla bara tänker på att själva bli rika. En smädesång ska en dag sjungas över dem när Guds rättfärdiga straff har kommit i kapp dem. Mika ser orsaken till detta djupa seliga förfall i en förvrängd och falsk religiositet. Juda menade sig vara säker på Guds beskydd för att det var Guds folk och hade hans tempel i sin mitt. De trodde att det var en omöjlighet att någon olycka kunde drabba Jerusalem om folkets synd blev aldrig så stor. För där templet var, där var Herren. Denna kötsliga säkerhet och tilltro till Guds beskydd, den är felaktig. Folket måste omvända sig. Situationen kräver en gudsstyrkan med ett helt annat innehåll. För Herren är det inte nog att betjänas med yttre ceremonier och offer. Vad begär väl Herren av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud, står det i det sjätte kapitlets åttonde vers. Mika höjde detta höga moraliska och religiösa ideal över sitt folk som ett baner som skulle föra dem till frälsning och nytt liv. Hans frälsningsförkunnelse intar en dominerande plats i hans bok. I en framtidssyn visar han hur folket ska samlas på Herrens berg och lag utgå från Sion och Herrens ord från Jerusalem. Ett härligt fridsrike ska upprättas. Krigsvapen ska smidas till fredens redskap och ingen ska mer träna sig för krig. I detta nya rike ska Messias vara kung. Från Davids stad, det oansenliga Betlehem, ska han komma. Han ska vakta sin jord i Herrens kraft och vara stor ända till jordens ändar. I det sista avsnittet i boken prisar Mika Herren som nådens Gud, som förlåter missgärning, inte tillräknar överträdelse och som har behag till nåd. Medan Mika i sin moraliska stränghet påminner om Amos, har han i sin frälsningsförkunnelse en ljusare evangelisk ton. Här visar han sig som en värdig elev till sin äldre samtida och store lärare Jesaja. Där finns det avsnitt som tydligen vittnar om det. Så långt vi kan se av hans bok hade Mika inga syner, men han var ändå förvissad om att hans budskap var från Gud. I motsats till sin tids falska siare vittnar han: "Men jag är full av kraft av Herrens ande, av rätt och styrka, så att jag kan förkunna för Jakob hans överträdelser, för Israels synd." Inget hindrar att man antar att Mika själv är författare till den här profetboken som bär hans namn. Ett budskap till folket om Israels synd, det har vi i kapitel 1 och 2. Det var den stora nationella synden, avgudadyrkan, som det står där, att alla hennes gudabilder skall krossas, allt hon horat ihop skall brännas, alla hennes avgudar skall jag förstöra. Och är det vidare ett budskap mot begärelsen i det andra kapitlet: "De får lust till åkrar och stjäl dem och till hus och tar dem." Och det är ett budskap till folket om synden när det gäller förtryck, om våld, om korruption bland furstar och profeter och präster. Och jag sade: "Lyssna, ledare för Jakob, styresmän för Israels folk. Ni borde ju veta vad som är rätt, men ni hatar det goda och älskar det onda. Ni flår huden av människor och sliter köttet av deras ben." Så skriver han vidare: "De äter mitt folks kött, drar huden av dem och krossar benen. De lägger dem som kött i grytan och slaktmat i kitteln. En dag ska de ropa till Herren, men han ska inte svara dem. Då ska han dölja sitt ansikte för dem och för deras onda gärningars skull." Det var budskap till präster och profeter för korruptionen, och vidare för mutor de tog, för all oärlighet som fanns där. Och från det första kapitlets åttonde vers in i det andra kapitlet, så profeten klagar över folkets olycka. Han: "Därför sörjer jag och klagar. Jag går barfota och avklädd, ylar som schakalen, klagar som uven. Samarias sår kan inte läkas. Det har ätit sig in i Juda. Det onda har nått till mitt folks port, till Jerusalem." Han bemöter falska profeters invändningar, men så talar han om en ljus utsikt som gäller Israels kvarleva. Och han betonar att nationell synd, det leder till nationell olycka. Och här kan man citera Ordspråksboken 14:34: "Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära." Ja, det var första avdelningen, ett budskap till folket om Israels synd. Men så har vi här ett budskap till ledarna. Han vänder sig till furstarna, han vänder sig till profeterna, han vänder sig till de ledande i övrigt. Och precis som vi nämnde tidigare här, i likhet med Amos, så klandrar han orättfärdigheten i samhället, oärligheten, fusket i handelslivet. Han går till rätta med mutorna inom rättsväsendet. Men så talar han om den kommande Messias. Och vi tar det fjärde kapitlets åttonde vers: "Du herdetorn, du Sions kulle, den makt du en gång hade skall komma tillbaka till dig. Kungaväldet skall återvända till Jerusalem." Det är det här positiva budskapet om Messias som ska komma. Och i det femte kapitlet: "Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag låta en härskare över Israel komma, en som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket skall vara utlämnat till dess hon som skall föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk." Talet om en kommande Messias. Och det här uttrycken, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, ja, det känner vi igen från Nya testamentet när det talas om Jesus och hans födelseplats. Och han förutsäger Kristus som konung, som regent med rättfärdighet över hela jorden. Om då tittar på kapitel 6 och 7, så är det ett budskap till hela skapelsen. Mitt folk, vad ont har jag gjort dig? Vilka bördor har jag tyngt dig med? Lägg fram din anklagelse. Så lyder det i Herrens rättegång mot folket i det 6:e kapitlets 3:e vers. Och en sann gudstjänst, ja, det är att göra rätt Guds vilja. Han talade om det efterlängtade fridsriket. Vår kristna tro, vår gemenskap med Gud, blir vad Gud ämnat om vår gudstjänst är sann och äkta inför honom. Nahums bok, det är den 7:e i raden av de små profetböckerna som vi har i Gamla testamentet. Profetens namn, det betyder tröst eller tröstare. Och hans bok är samtidigt en sträng domsprofetia och en tröstebok. Bokens utsaga gäller Assyriens huvudstad Nineve. Denna mäktiga världsstad har nu uppfyllt sina synders mått och är dömd till undergång. Vi kan påminna oss om hur Jona hade förutsagt Nineves undergång, men den gången gjorde kungen och folket bot och bättring och Herren avvände straffet. Nineviternas omvändelse gick emellertid inte tillräckligt djupt. Snart så florerade det syndalivet som förut. Och då får Nahum i uppdrag att på nytt förkunna en dom. Men den här gången ska domen inte förkunnas i själva staden. Det finns inte längre plats för omvändelse. Förstörelse är fast beslutad. Nahums profetia gäller alltså Nineve, men den förkunnas för Juda. Och det till tröst. Metropolen, som så länge varit ett gissel för världen och även för Juda, ska nu gå under. Så här heter det i 1:15 vers. Se, över bergen kommer han som frambär gott budskap, han som förkunnar frid. Men det goda budskapet i det här fallet är världsstadens undergång och Juda kan åter andas fritt. När det gäller tiden för Nahums framträdande, då har vi två hållpunkter. Det måste ha ägt rum före år 612, alltså året före Nineves fall. Och efter erövringen av övre Egyptens huvudstad, Noamon, som mer känt som Thebe. Uttolkarna har olika uppfattning om tiden, men troligast är att Nahum måste ha profeterat under Josias regeringstid och då efter dennes reformation. Det religiösa livet hade då kommit i normala gängor igen. Man höll Herrens högtider, även om det kunde behövas en påminnelse om dem. Det har vi i den 15:e versen av det 1:a kapitlet. För denna tidsperiod talar också att den ligger så mycket närmare i tiden för Nineves undergång. Nahums profetia gick i bokstavlig uppfyllelse. Nineve gick under i vatten, precis som det hade förutsagts. Under stadens belägring måste det ha uppstått starka vattenflöden i floderna på grund av snösmältning i bergen. Mederna och babylonierna, assyriernas motståndare, de stängde av kanalerna som förde bort högvattnet. Och Tigris, som gick alldeles förbi Nineve på västsidan, den bröt igenom vallarna och murarna. När då den grekiske härföraren Xenofon på 300-talet besökte platsen där Nineve hade legat, då var den helt öde. Vi vet inte så mycket om Nahum som person, men inledningsorden låter oss veta att han var elkosit, det vill säga från en plats som hette Elkos. Man har inte lyckats definiera den platsen, men Några menar att han kom från Kapernaum i Galileen eftersom namnet betyder Nahums by. Och Hieronymus hävdade att Elkos måste ha varit en by i Galileen. Man menar sig dock ha funnit profetens grav i en by i Assyrien. Och profetens goda kännedom om Nineve, den kan tyda på att han tillhört en judisk koloni som fanns där. Då kan man tänka sig att han rest härifrån till sitt hemland och därför kunnat sitt budskap till Juda. Nahums bok räknas språkligt och stilistiskt som ett mästerverk. Och som exempel kan man se på skildringen av Nineves framstormande fiender som vi läser i det tredje kapitlet. Hör, piskor smäller. Hör, vagnshjul dånar. Hästar jagar fram. Vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram. Svärden ljungar och spjuten blixtrar. Slagrarna i mängd och högar av lik. Nineves erövring utmålas också på ett mycket livfullt sätt, och det kan man läsa i det andra kapitlet. Nahum förkunnar Herren som rättfärdighetens och vedergällningens Gud. Citat, han låter ingen gå ostraffad. Gud kommer att få sista ordet. Han ska döma och straffa de ogudaktiga, men frälsa dem som tar sin tillflykt till honom. Några direkta messiasprofetior, det förekommer inte i Nahums bok. Men i sin helhet är den en förkunnelse om världsrikernas undergång och Guds rikes slutliga seger. I inledningsorden karakteriseras boken som boken med elkositen Nahums syn. Man kan alltså inte utan vidare säga att Nahum är dess författare, men all sannolikhet talar ändå för just det att han skulle ha skrivit boken. När vi då tittar lite närmare på boken, så var det en skrift med tröstens budskap till judafolket om undergång för det mäktiga assyriska riket. Och i det första kapitlets 7 första verser, där läser vi om domaren och senare om hur domen avkunnas, domen verkställs och sådd och skörd. Vi tittar på det första kapitlet från första versen. Profetord om Nineve, boken med de syner som Nahum från Elkos hade. Herren är en hämnande Gud, full av lidelse. Herren är en hämnare, fylld av vrede. Herren tar hämnd på sina motståndare. Han vredgas på sina fiender. Herren är sen till vrede men väldig i styrka. Ingen lämnar han ostraffad. Genom storm och oväder går hans väg. Molnen är damm som hans fötter rör upp. Han kuvar havet och lägger det torrt. Alla floder låter han sina. Basan och Karmel förtvinar och Libanons grönska dör. Bergen skälver inför honom och höjderna smälter ner. Jorden förgås vid hans åsyn, världen och alla som bor där. Vem håller stånd mot hans ursinne? Vem uthärdar hans vredesglöd? Guds raseri bryter fram som elden och klipporna rämnar inför honom. Herren är god mot dem som hoppas på honom. Han är ett värn på nödens dag. Han tar sig an dem som flyr till honom när flodvågen vältrar fram. Domaren är en nitälskande Gud. Han hämnas, han vredgas, han är stor i kraft och låter ingen bli ostraffad. Men som fader är han långmodig, han är god, han vårdar sig om dem som förtröstar på honom. Och så läser vi från den 8:e versen. Han förintar dem som gör motstånd. Han jagar sina fiender ut i mörkret. Vad har ni för tankar om Herren? Han förintar i grund. Slaget faller en enda gång. Som toviga tistlar, som snårigt törne, som den torra halmen, så brinner det upp. Från dig drog det ut en man som smidde ränker mot Herren och som gav ondsinta råd. Så säger Herren. Det må vara aldrig så många och starka. Det ska huggas ner och förgås. Förr har jag plågat dig, men jag ska aldrig plåga dig mer. Nu ska jag bryta det ok han har lagt på dig och dina bojor ska jag krossa. Detta har Herren bestämt om dig. Ingen ska föra ditt namn vidare. Från ditt tempel kastar jag ut alla gudabilder, både snidade bilder och gjutna. Jag bereder din grav. Du är ingenting värd. Så förkunnas domen. Ett stad dömd till undergång. Hur namnet utplånas. Hur Gud beredde dess grav. Och så om vi läser i kapitel 2 och kapitel 3. Då ser vi hur domen verkställs. Meder och babylonier förstörde staden helt. Och graven som Gud beredde, ja, den var så påtaglig och fullkomlig att platsen inte kunde upptäckas. Nineve är ett exempel på en nation som vänder Gud ryggen och ett straff för ogudaktighet, för synden. Nineve är som en damm vars vatten strömmar ut. Stanna, stanna! Nej, ingen vänder tillbaka. Hugg för er av silvret, hugg för er av guldet. Här finns omätliga skatter, dyrbarheter i överflöd. Så läser vi det andra kapitlet om hur domen verkställdes över staden Nineve. Profeten Naums bok talar om dom. Men sådd och skörd.